Solen skiner utanför Moriska paviljongen i Malmö denna söndag. Jag heter Alexandra Pascalido och hälsar er hjärtligt välkomna till årets första P-debatt som idag har titeln Hur hög ungdomsarbetslöshet tål vi? Hur hög arbetslöshet tål vi? Det finns platser kvar och vi sänder ända till 17:15 och sen fortsätter vi på webben. Så att bor ni i närheten, kom till Moriska paviljongen. Har du åsikter och erfarenheter? Sitter du där hemma och är ung och arbetslös? Hör av dig. Delta via Twitter, Facebook, Instagram, hashtagga PetDebatt, men också via vårt debattforum. Jag tänkte att jag ska börja den här debatten med att för det första så är det ju så att mer än var fjärde 15-24-åring saknar jobb idag, och så har det varit sedan 2000-talets början och det verkar inte direkt bli bättre. Vad gör det här med människor? Det kan man fråga sig. Och Louise Benaf-Misten som är spoken word artist, hon har klätt detta i ord.
Jag är ett fall bland någons alla papper. Jag är ett utfall av dålig stämning. För jag dog den där våren när världen började falla sönder. Men det, och idag har vi en finanskris, men det spelar väl ingen roll. Jag är under 26 år och arbetslös i vilket fall som. Och jag är en av alla de som har glömt hur man håller käften. För jag är en av alla de som vet att vi kan få det bättre. Det regnar och vi är ute och affischerar sånt där det står stoppa kriget. Och sånt där det står lägg ner vapnen, och polisen säger alltid att det är förbjudet att affischera. Och jag svarar alltid att det borde vara mer förbjudet med krig. Så jag önskar mig en revolution att vila huvudet emot. För jag har glömt bort hur jag håller tyst. Jag har glömt bort hur jag står still. Jag har glömt bort att se mellan fingrarna. För jag har ingen aning om vad det innebär att veta hut. Jag är ett förfall. Jag har väl också fastnat i knarket. Ja, det finns heroin och det finns kokain. Och så finns det arbetsnarkomanin som är ett uttryck för desperation. Jag har också jobbat mot döda timmar. Fått betalning i form av ett mål mat, erfarenhet och värdefulla kontakter. Och därför vill jag ha en revolution att komma hem och landa i. För jag har slutat att titta på nyheterna. Jag har nästan slutat att gå ut. De säljer ju lösnummer överallt. Det gör mig så ont att veta att jag inte är ensam i det här. Att veta att vi alla är behandlade som boskap. Bortviftade som flugor och betraktade som handelsvaror. Det skär mig så djupt att läsa varje artikel. Att lyssna till varje reportage. Att jag inte är ett enskilt exempel. Jag har inte fallit mellan stolarna eller glidit ur systemet. Jag är inte någons misstag. Jag är ett litet kugghjul i ett stort maskineri som bara driver någon annans profit. Och ju mer jag snurrar, ju större resultat jag genererar, desto mer slits bort av det som en gång var jag. Än idag lever jag på ett skadat hopp som viskar att trötta pjäser kanske byts ut först imorgon. Tanken är väl att vi ska hålla käften. Tanken är väl att vi ska falla ner på knä. Tanken är väl att vi ska foga oss, tröttna och ge upp precis som alla andra. Än idag är vi systemets uppgång och tillväxt. Men vi behöver en revolution att bygga nya grunder med. För samhället vittrar sönder underifrån. Och de som bor längst upp har alltid råd med fallskärm. De som bor längst upp klappar oss alltid på huvudet och berättar att vi ungdomar ju faktiskt har önskat oss flexibilitet och snabba beslut. Men vad jag vet har vi aldrig bett om att evakueras, om att omstruktureras eller realiseras ut och det som en gång kallades för gemenskap. De som bor längst upp ger oss ett äpple eller en femma ibland och vi tackar och bockar och bugar. Vi förväntar oss ingenting. De som bor längst upp är de som aldrig städar efter sig i tvättstugan. Tanken är väl att vi ska nöja oss. Tanken är väl att vi ska slicka i oss smulorna som faller ner från taket. Tanken är väl att vi ska foga oss, tröttna och ge upp, precis som alla andra. Men innan dess är vi ett oavslutat fall, och utan en slutgiltig dom har vi fortfarande en chans. Med vår majoritet är vi fortfarande en styrka. Och det finns inte så jättemycket plats på översta våningen. Så om vi lyckas klättra upp måste de trilla ner. Så ge oss en revolution att mötas i. För våra idéer har kokat och bubblat länge nu. Vi är som magma. Vi är en naturkatastrof. Och vi livnär oss på det vi aldrig haft. Ge oss en revolution att ställa pulsen till. För vi har alla glömt hur vi håller tyst. hur vi står still. Men vi tänker inte gå härifrån förrän vi har gjort våra röster hörda. Tack.
Tack så mycket, Louise Benatmisten. Och rätt siffra ska vara mer än var femte 15-24-åring saknar ett arbete i Sverige idag. Nicolina Persson Olsbring, du är arbetssökande, 21 år gammal och bor i Lund. Hur länge har du varit arbetslös?
Sen jag tog studenten.
Och det är hur länge då?
Jag tog studenten sommaren 2012.
Och hur många jobb har du sökt sedan dess?
Det ligger väl runt en 150-200 jobb.
Och vad har du sökt för typ av jobb? Har du sökt jobb som du är underkvalificerad för?
Ja.
Underkvalificerad eller överkvalificerad?
Det är både och. Jag har sökt allt från lokalvårdare till jobba i djurbutik. Barnskötare, dagmamma.
Och varför får du inga jobb, tror du?
För inga erfarenhet.
Men hur kan man ha erfarenhet om man bara är 21 år gammal?
Jag vet inte. Jag har inte velat ställa den frågan när jag varit på arbetsintervju, för jag vill inte ifrågasätta någonting. Jag vill bara vara till lag och vara rätt person.
Vad säger de när du söker jobben?
De frågar mig vad jag har, mina erfarenheter och vad jag är bra på och vad mina bästa, mina fördelar.
Är du bra på att framhäva dig själv? För det är ju sånt som krävs i vår tid.
Ja, det är jag.
Vad säger du att du är bra på då?
Jag säger att jag är ärlig och att jag är enkel och öppen och att jag tar tag i situationer som behövs ta tag i.
Men det har inte varit något vinnande koncept hittills.
Nej.
Vad tror du att du måste göra för att få ett jobb?
Jag tror att jag måste studera vidare.
Är du beredd att göra det? Vill du göra det?
Ja, det vill jag. Men jag skulle vilja arbeta innan för att ha lite kött på benen för att komma ut på arbetsmarknaden och veta vad det handlar om när jag är färdigutbildad och sen ska jobba. Så vill jag ha arbetat lite innan.
Vad lever du på nu?
Just nu går jag ibland som timvikarie inom barnomsorgen. Men annars är det min sambo.
Så då får man hoppas att din sambo är snäll och att att det inte tar slut.
Ja.
Det känns ju inte så självständigt att man ska behöva leva på sin sambo i Sverige 2015. Men jag måste fråga dig, hur gör du verkligen? Kämpar du verkligen tillräckligt hårt med att försöka söka ett jobb?
Ja, det anser jag att jag gör.
Känner du fler som befinner sig i din situation? Och vad gör du med det? Jag vet att du var väldigt tveksam inför att ställa upp här idag. För du sa till mig att du kände dig som ett offer. Att berätta inför andra människor att man är arbetslös. Det gör att man känner sig som ett offer.
Jag skrev ett mejl där jag sa att jag var tveksam till att vara med här för att jag vill framstå. Jag vill tänka på vad jag utstrålar till allmänheten. Och jag vill inte stå här och att folk ska få uppfattning om att jag inte har drivet längre, att jag inte har goet, utan att jag vet att jag kommer få ett jobb. Men det är den här perioden mellan när man inte har det. Och jag ville tänka på det, men sen så ångrade jag mig och kände att varför inte?
Så vad drömmer du om för jobb? Får vi hoppas att någon där ute lyssnar just nu och kan erbjuda dig ett jobb? För jag vet att du till och med är beredd att flytta för att få ett arbete.
Ja, alltså just nu så är det inget specifikt arbete jag drömmer om, utan jag vill komma ut. Jag vill göra någonting och jag vill ha möjlighet att göra skillnad liksom. Vara på en arbetsplats och ha uppgifter som jag ska göra.
Vad gör det med dig rent känslomässigt, rent psykiskt att vara hemma, att inte ha någonting att gå till varje dag?
Ja, det är jättejobbigt.
Hur då?
Man känner ju sig inte så värst att man åstadkommer någonting precis, utan man försöker väga upp det hemma och till familj och så här och vara till nytta. Men man känner inte sig som det är.
Med mig på scenen har jag också vår lyssnarambassadör Robert Jakobsson, som är beredd att föra vidare alla era frågor, alla ni lyssnare där hemma som hör av er via Twitter, Facebook, Instagram eller på vårt debattforum på PT-debatt. Robert, vad har vi fått in hittills?
Vi har fått in ganska mycket olika saker. Bland annat är det en 26-åring som skriver: jag har varit arbetslös sedan gymnasiet. Jag är 26 år och jag känner inget hopp för framtiden. Det kvittar hur många jobb jag söker och även hur jag söker jobb, känns det som. Och sen har vi även fått från Tobias Hubinett som säger att många invånare med bakgrund i Afrika och Asien är en slags tjänsteklass idag på den svenska arbetsmarknaden, medan många av de ungdomsarbetslösa egentligen är så kallade andra generationare. De två tycker jag står ut just nu här.
Och det kunde vi också läsa mer om i den här afrofobirapporten bland annat. Men diskrimineringen på arbetsmarknaden ska vi också beröra. Peter Håkansson, du har forskat länge på ungdomsarbetslöshet och du är här på Malmö högskola. Vad tänker du när du hör både Nicolina och Louise och deras vittnesmål om arbetslösheten?
Alltså tyvärr är de ju inte ensamma. Det är väl det som är det sorgliga egentligen. Du sa här inledningsvis att var femte ungdom saknar jobb. Riktigt så illa är det ju faktiskt inte. Utan det, man mäter ju då ungdomsarbetslöshet. All arbetslöshet mäter man i förhållande till arbetskraften. Och då är det 20%. Men man kan då inte säga att var femte ungdom saknar jobb. För så är det liksom inte riktigt.
Utan du skulle vilja säga att det är hur många då?
Ja, 10% av befolkningen då, brukar man säga. Så att den ligger...
Den
men det är fortfarande
fått...
alldeles för många, det måste man ju säga naturligtvis.
Ja, i ett land som har en stark ekonomi så är ju det ganska många. Och det är ju också, siffrorna har ju också varit konstant. Och vi har också sett att det emellanåt har varit en negativ trend. Och då kan man ju fråga sig, varför ser det ut som det gör, Peter?
Alltså konstant, sa du. Det har det ju inte riktigt varit. Det är ju det som är lite intressant, va? Därför att vi har haft från 99-2000 så har vi haft en ökande skillnad mellan vuxnas arbetslöshet och ungdomars arbetslöshet. Och det är ju det som är intressant egentligen i Sverige. Som du säger, Sverige har ju en ganska låg ungdomsarbetslöshet om vi jämför med många andra länder. Både Grekland och Spanien har ju en betydlig... De hade ju varit glada om de hade haft vår nivå på ungdomsarbetslösheten.
Ja, men där talar vi om rekordhöga nivåer, 55% ja. Av ungdomarna. Men vi ska ju inte jämföra oss med de med värstingarna i klassen. Vi ska ju jämföra oss med oss själva, eller hur?
Nej.
Och målet som den här regeringen har satt är att vi 2020 ska ha den lägsta arbetslösheten i Europa. Och då undrar jag så här, vad säger forskningen? Hur ser situationen ut idag enligt dig?
Alltså det finns ju... Ingenting som pekar på att det skulle bli bättre just nu. Utan vad jag skulle säga var att vi har ju haft en situation under 2000-talet där vi, trots att vi har gjort väldigt många olika åtgärder, där vi har sänkt socialavgifter för ungdomar och där vi har också förändrat trygghetslagarna och så vidare, så har vi ändå haft en ökande ungdomsarbetslöshet. Och det är ju det som egentligen är problemet i det här, att skillnaden mellan vuxnas och ungdomars arbetslöshet har ju ökat. Den är ju ökande. Och det är ju det som är, så att säga, problemet, skulle man säga.
Så att du menar, är det de politiska åtgärderna som har misslyckats helt enkelt? Är det liksom alliansens politik eller är det du och dina kollegor som har forskat, miljoner forskare i världen, och ni har ändå inte lyckats med att hitta ett recept som kan lösa arbetslösheten?
Ja, alltså man kan väl svara två saker på det. För det första så har vi haft en förändring, samhället förändras ju. Och det har ju förändrats väldigt mycket från 92 i Sverige framförallt, där arbetslösheten nådde nivåer som vi ju inte har sett tidigare. Så att säga. Så att vi, i Sverige har vi ju en helt annan situation från början på 90-talet än vad vi har idag. Internationellt sett så fick vi en ny situation 2008 i och med kraschen och nedgången i resten av Europa. Och där, ja, det vet ju du också hur det ser ut i Grekland, till exempel Spanien, Portugal och så vidare.
Men varför ser det ut som det gör i Sverige?
Alltså där menar jag ju att det som är intressant här, det är ju att det har hänt någonting. Och det som är intressant är ju den ökning i arbetslöshet som då händer 92. Och det har ju då förändrat egentligen hela situationen. Det vill säga att idag så har vi en individualiserad arbetsmarknad på ett helt annat sätt än vad vi har haft tidigare. Så att det ligger på varje individ att själv skaffa jobb. Och precis som Nicolina här berättade, att hon upplever att det är hon som har misslyckats. Mm.
Men du och liksom en massa forskare runt om i världen, ni ägnar ju otroligt mycket tid och skattemedel på att forska kring arbetslösheten. Har ni hittat på ett recept som funkar som botemedel?
Alltså det som jag säger, eller det jag står för egentligen, det är ju att problemet är att ungdomar idag inte har det sociala kapital, det nätverk som är nödvändigt. Och det får man inte heller i skolan. Idag så går ungdomar fram till de är 19 år i en skola där man är väldigt isolerad både från näringslivet och från arbetsmarknaden.
Det sociala kapitalet handlar det om kontaktnät.
Precis, ja. Det handlar om kontaktnät.
Nicolina, du har ju en mamma som jobbar på hotell, va? Hon har ju kämpat för att försöka få in dig. Hur har det gått?
Ja, det har inte gått så bra.
Nej, det har inte gått så bra.
Nej.
Måste man gå på Handelshögskolan för att ha rätt kontaktnät? Det är liksom, kan man verkligen förvänta sig att alla människor ska ha breda kontaktnät för att man ska få ett arbete?
Nej, men det är precis det jag säger ju. Det är precis det jag säger. Att problemet är att alla människor har inte de kontaktnät som krävs. Och när man tittar då på även de här lågkvalificerade, ganska oattraktiva arbetena, så förr, om vi pratar 70-80-talet, så fick man dem via arbetsförmedlingen. Idag får du dem via kontakter. Mm. Alltså även lågkvalificerade och oattraktiva jobb måste gå via kontakter, eller går via kontakter.
Ja, och det ska vi diskutera vidare. Jag skulle vilja fråga dig, Mamoun Yassini, du jobbar ju på Arbetsförmedlingen, ung själv, och du har också jobbat med uppsökande verksamhet. Hur ser du på det här med arbetslösheten? Och är i Malmö är den också högre än i resten av Sverige?
Det är lite svårare för ungdomarna att få jobb här i Malmö. Jag skulle dels vilja säga det. Det är fördomsfullhet också gentemot ungdomarna och stigmatisering, och det blir mer och mer segregation, så det är svårare för ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden, samt att kanske inte folk vill ta in dem och ge dem ett försök för man är rädd att man behöver träna upp dem och så. Så det är lite svårare för ungdomar.
Men så om man inte vill ha ungdomar, vilka vill man ha då?
Man vill ha de som redan har erfarenhet som hon har det problemet att hon inte har erfarenhet. Man vill ha dem med redan erfarenhet, och de ungdomarna som just jag jobbar med, de har ingen erfarenhet alls överhuvudtaget.
Vilka ungdomar arbetar du med?
Jag jobbar med ungdomar utanförskap i Malmö. Det kan vara ungdomar från de som sitter hemma till de som är ute, till de som inte har någon förtroende för myndigheter överhuvudtaget.
Mm. Och hur når du de ungdomarna?
Via mitt eget kontaktnät, via kollegornas kontaktnät, ute på området, hitta nyckelpersoner utan på området, gör bra med dem, och sen ser de andra ungdomarna upp till dem, och sen kommer de in till oss efteråt.
Hur har det gått hittills?
Det har gått jättebra. Vi har fått jättebra statistik, och vi har lyckats hjälpa de ungdomarna vi verkligen vill hjälpa. Och det har gått så pass bra att vi har spridit oss runt om i Sverige också. Och ja.
Hur ser stigmatiseringen mot ungdomar nu ut som du pratar om? Hur kan det se ut?
Jag menar då?
Hur menar du? Det var ju du som sa att ungdomarna är stigmatiserade.
Alltså man har en fördomsfullhet när de kommer in, att man tänker att de inte är bra till någonting, och de klär sig på ett visst sätt, de pratar på ett visst sätt, de är lite tillbakadragna. Men saken är att de är lite nervösa. Det är som en idrottsmänniska. Om en annan kille aldrig har idrottat tidigare och du säger till honom gått i en femstegskamp, han kommer vara lite tillbakadragen. Det är inte att han är lat, det är att han inte vet hur det går till eller vad han ska göra eller hur han ska ta sig till. Så de här ungdomarna vet inte hur det var på ett jobb, hur man ska uppföra sig, hur man ska göra, och de bara går längre och längre ifrån, så det är vårt jobb att visa dem hur det är och ge dem en verklighetsbild.
De här ungdomarna som du jobbar med, de har säkert inte heller kontaktnäten, och många av dem har säkert också föräldrar som är arbetslösa. De har fel kontaktnät. Och när jag senast var på en jobbmässa i Rosengård, så kan jag inte släppa taget om en kille som sa till mig, han hade sökt så många jobb, han hade kämpat så hårt, och han sa att det är lättare att begå ett brott än att få ett arbete.
Jag håller med dig. Det finns inte arbetsgivare i din väg som står i vägen för brottet. Men när du ska söka ett jobb så är det arbetsgivare som sätter stopp för dig. Du måste gå dit med rätt kvalifikationer. Och det är enklare att begå ett brott. För att, ja, jag vet inte hur jag ska kommentera på det. Men det är bättre att jobba än att begå ett brott. För det är lite mer långsint. Mm. Det kan jag bygga för.
Och, men vad gör ni då för att sätta de här ungdomarna i arbete? De här som du säger som är så svåra att nå?
Ja,
vad är ert koncept?
Vårt koncept är att få in dem. Ge dem en verklighetsbild, berätta för dem hur det verkligen är, vad vägarna är och helst få in dem i skola först. För att, som vi sa, utbildning är det viktigaste i dagens samhälle. Tyvärr så sätter utbildningar och referenser och meriter stopp för dörren. Man kan inte komma in utan det. Så helst vill vi putta in dem i skolan. Om inte det så kämpar vi med jobb. Och då låter vi dem berätta vad de vill jobba med. Vi går efter deras mål i 1-2 månader. När det väl inte fungerar så går vi efter våra mål och trappar ner lite. Och det är då det verkligen börjar fungera, när de väl ser att de måste sticka ut, de måste visa att de är speciella. De kan inte bara söka jobb via mail, utan de måste ut på plats, trakassera, men på ett fint sätt. Utan vara aktiva.
Vadå, ni trakasserar ungdomarna?
Trakassera arbetsgivarna, men på ett fint sätt.
Just det.
Så att det blir okej. Okay.
Trevliga trakasserier mot arbetsgivare, helt
precis,
enkelt, skulle man kunna döpa om det till.
Ja.
Men sådana ungdomar, jag antar att du pratar också om ungdomar, så när du säger ungdomar i utanförskap så antar jag också att det finns ju väldigt mycket föreställningar och fördomar om de ungdomarna. Men kan det vara så att de här ungdomarna faktiskt inte vill arbeta?
Saken är som jag
inte
sa
till, orkar.
Alltså helst i grund och botten så är man inte lat och man vill inte, utan man vet inte. Det är det som är svaret. För, så som jag sa med det med idrott, om du aldrig har idrottat innan och suttit vid datorn hela tiden och någon slänger ut dig i en femkamp, du kommer vara tillbakadragen. Du vill inte ge dig in på det för du aldrig har gjort det tidigare. Så du vet inte riktigt hur det går till. Så de vet inte, så vi försöker visa dem, ge dem rutiner i dagarna.
Sofia Nerbrandt, du är liberal debattör och du är ordförande för Bertil Ohlin-institutet bland mycket annat som du arbetar med. Hur ser du på arbetslösheten i Sverige?
Det är ju väldigt sorgligt att så många har den här erfarenheten som Nicolina berättar om.
Har du någonsin varit arbetslös?
Just nu har jag faktiskt inget jobb, men jag brukar inte säga att jag letar ett nytt jobb, utan jag söker uppdrag. Precis avslutat min tjänst. Och jag känner mig som en fri människa. Jag ser verkligen personligen fram emot att försöka hitta många nya spännande.
Men kommer du gå på A-kassa eller socialbidrag? Eller vad ska du leva på?
Jag har ett aktiebolag, så jag tänkte börja dra in lite inkomster där. Men det som jag tror är viktigt att fundera på, det är...
Men jag tänker att friheten, det är så intressant ordvalet. Det här med att vara fri. Jag tänker att, jag vet inte, Nicolina, känner du dig fri som arbetslös?
Nej, men jag är dubbelt så gammal, har, vad jag skulle komma in på, lite större kapital att stå på. Jag har jobbat i 2 decennier och kunnat skaffa mig lite sparkapital. Jag har jobbat mig upp i liksom lönestegen. Jag började en gång som städerska på vårdcentral. Jag har serverat räksmörgåsar till seglare på somrarna och jag har suttit och stansat in massa data i kliniska prövningar när jag läste på universitetet för att komma igång och lära känna människor. Sen så har jag ju då skaffat mig en utbildning om jag bara tittar på mig själv. Och det är också intressant när man tittar på statistiken, det är att ju högre utbildning man har, desto lättare är det att få ett jobb. Och det tredje är det här sociala kapitalet som ni har nämnt. Det är inte bara nätverk med andra människor, det är också att begripa sig på hur funkar det på en arbetsplats, liksom olika koder.
Vem ska lära ut dessa koder?
Det är det som är det knepiga för någon som kommer direkt utifrån gymnasiet. Du har inga pengar, du har faktiskt inte speciellt hög utbildning. För idag krävs det att du egentligen har en eftergymnasial utbildning. Och du har heller inte de här nätverken. Och det visar en del forskning som jag läste på inför det här, att föräldrar är faktiskt en ganska viktig grupp att få ungdomar att liksom få det där första jobbet. Sen så tror jag också att vi måste titta på lönespridning i Sverige, för det skiljer inte så himla mycket från det första jobbet som du får inkomst mot när du har jobbat kanske ett antal år. Då är det mycket lättare för en arbetsgivare att välja någon med erfarenhet än att ta en ungdom som inte har den där erfarenheten, och de kostar nästan lika mycket.
Mm. Men vad tycker du är problemet när vi talar om den svenska ungdomsarbetslösheten? Alltså, tycker du att ungdomar visar på tillräckligt mycket engagemang och ambition?
Jag tror att alla vill göra någonting meningsfullt av sitt liv. Och jag tror att jobb för de allra flesta är en rätt viktig ingrediens. Absolut. Mm. Jag tror att det är otroligt nedslående att känna att man inte behövd av andra människor. Vi är ju liksom inte atomer.
Men vems ansvar är det att vi ska lösa ungdomsarbetslösheten? Är det individens, är det ungdomens eller är det samhällets, statens, kommunens?
Både och. Alltså, vi måste ju hitta strukturer. Jag tror man måste börja titta på lönebildning, lägre ingångslöner, bara för att få jobb. Ja, för jag tycker att det är högst, alltså det är otroligt problematiskt om det finns massa människor som varken studerar eller är arbetslösa. Jag tittade på det, det är 80 000 personer mellan 15 och 24 år som idag varken arbetar eller studerar. Och det är alldeles för många då, och det, sen så tror jag också att vi måste våga.
Tycker du till exempel att ungdomar skulle jobba gratis under en viss period för att komma in på arbetsmarknaden? Det har man ju prövat i många delar av Europa.
Alltså, gratis. Alltså, man kan titta och tänka sig här. Alltså, de som går på universitetet, en hel del utbildningar har ju faktiskt en praktiktermin. Då får man ingen lön, men man får låna pengar från CSN. Kanske finns en massa olika former. Jag tror också att vi måste komma ifrån den här tankefiguren att man ska söka ett jobb. Det är faktiskt fantastiskt roligt att ha ett eget företag. Det är lite läskigt i början, men man kan ju faktiskt komma på någonting som ingen annan gör.
Vi ska träffa Michelle Lisa i nästa timme, som gick från att ha varit arbetslös till att skapa en massa egna företag. Det är ju självklart en väg. Jag tänker också det här med kontakter som ni, flera av er, talar om, det sociala kapitalet, är också väldigt klassrelaterat, eller relaterat till vilken socialgrupp man tillhör. Jag tänker på min uppväxt. Jag hade alla kontakter i världen inom städbranschen. Och så är det för väldigt många av oss som är födda utomlands. Men det är ju betydligt svårare när det gäller andra typer av arbeten. Och jag tänker, Ola Fumarola Unskar, du är författare och redaktör till Skitliv. Och i den här boken har ju ni skildrat de olika förutsättningarna för människor inom olika samhällsklasser i Sverige, men också olika delar av Europa. Vad är ditt perspektiv på det här med ungdomsarbetslöshet?
Min senaste text har jag skrivit om Italien och ungdomsarbetslösheten i Italien, som ligger närmare 44%. Och det är trots att man mer eller mindre har sänkt ingångslönerna rejält. En ingångslön kan ligga på ungefär 600 euro, det säger ungefär 6000 spänn. Sen har man också nedmonterat arbetsrätten utan att det har gett någon större effekt. Och arbetslösheten ligger kvar på runt 44%. Och varför det är viktigt i den svenska debatten? Jo, det handlar om att ungdomsarbetslöshet är ett komplext problem som främst löses genom utbildning, och då ska jag till och med säga bättre utbildning. Om man ska titta på fakta, så finns det en utbildningsform i Sverige som har fungerat väldigt bra, och det är kvalificerad yrkesutbildning eller YH-utbildning. Och den fungerar bra eftersom den dels görs på tillsammans med arbetsgivare och också innehåller stor del av praktik.
Så att... Men jag måste stoppa dig en sekund här, för Sofia Nerbrand sa ju just att ett exempel eller en åtgärd kanske vore lägre ingångslöner för att få in de här ungdomarna som saknar kunskap och kontaktnät, eller hur?
Absolut. Ja. Men om det är helt nödvändigt att våga faktiskt diskutera hur man gör med de här människorna som har ganska låg utbildning och då inte är så produktiva så att man når upp till den här lägsta lönen som vi har i Sverige. Och då är ju frågan, vill man ha dem utanför arbetsmarknaden eller vill man ha dem inne på arbetsmarknaden med något lägre löner?
Men om Olav säger att det inte har funkat i Sydeuropa, skulle det funka i Sverige trots att det inte funkar där?
Alltså, det är också att titta på, vi har en ganska liten servicesektor där vi skulle kunna ha mycket fler betalda arbeten än vad vi har idag. Jag tror absolut att det skulle kunna fungera i Sverige.
För mig är det ganska bisarrt att säga att en person som har en ingångslön på 16 till 18 till 20 000 ska sänka lönen. Jag fick just en siffra att en lägenhet, en etta på runt 40 kvadrat i Göteborg, går på 7 500. Och då funkar ju inte ekonomin om man ska ha en ingångslön som är runt 16-17 000 och betala en hyra på 7 500. Den ekonomin funkar inte för individen, så därför är det så himla märkligt att de som säger sig älska individen håller på med makroekonomisk teori och då glömmer bort den enskilda individen.
Ja, men är det liksom ett bättre alternativ att ha en väldigt låg inkomst som bygger på bidrag i någon form? Jag tror vi måste börja fundera på hur den här stora gruppen som har så svårt att komma in på arbetsmarknaden ska kunna få det där första jobbet. För det vet ju också att de som börjar på en väldigt låg inkomst, efter ett antal år så är det extremt få som är kvar i den här gruppen som tjänar lite pengar. Det viktiga är bara att ta det där första steget. Mm.
Nicolina, skulle du vara beredd att ta ett jobb för lägre, med en lägre ingångslön?
Ja, det skulle jag.
Du är så desperat så du skulle nog göra, eller hur? Du skulle nog acceptera.
Ja, alltså...
Ja.
Ja.
Ja, jag var svaret alltså med andra ord. Och då tänker jag Peter Håkansson, vad får detta för konsekvenser? För vi ser ju samma trend i Sverige som vi ser i resten av Europa. Att unga människor senare lägger sin frigörelseprocess. Att man flyttar hemifrån allt senare, att man skaffar barn allt senare och så vidare. Eftersom man inte har råd med en lägenhet eller vad det kan. Men vad får det i övrigt för samhällskonsekvenser?
Det är en väldigt intressant fråga för att hela vårt system, trygghetssystem och så vidare bygger egentligen på den gamla idén om heltidsanställning, helårsanställning, fasta anställningar och så vidare. Till exempel A-kassan har ju ett arbetskrav. Va? Ett annat problem är ju då det nya pensionssystemet, ja det är ju inte så nytt längre, men pensionssystemet idag bygger ju på livsinkomst. Mm. Och om du då inte etablerar dig på arbetsmarknaden från du är 30-35 år så kommer du ju få en lägre pension också.
Då är man stekt kan man säga. Mm. Jag tänker att du, Jonas Tornell, du är psykolog. Och för vissa människor, de flesta skulle man säga, är eniga om att arbetslöshet är något negativt. Och det är väldigt ofta synonymt med ett utanförskap. Och ett utanförskap som kan vara ekonomiskt eller socialt och så vidare. Men du talar om det positiva utanförskapet och du säger att arbetslöshet till och med kan vara bra.
Jag tycker arbetslöshet mycket väl kan vara ett mått på att vi har lyckats här i samhället. För att det signalerar bland annat att vi har då branscher som har förändrats. Man har ersatt monotona jobb med teknologi. Och jag tycker att vi ska lyfta upp arbetslösa mycket mer än vad vi gör. För att,
det här. Men på vilket sätt är arbetslöshet bra?
Det är bra för miljön. För att arbetslösa lever ofta enklare och konsumerar mindre och bidrar till att minska produktionen. Och det är vad vi behöver.
Men alltså, du säger att arbetslöshet är bra för miljön. Du tänker inte på människan, att människan blir nedbruten, att människan känner en hopplöshet, en frustration. Utan du menar att den är bra för miljön. På vilket sätt då? Liksom alltså, rent ekologiskt?
Så här ligger det till att det finns problem med arbetslösheten, att vissa lider av dålig självkänsla och så vidare. Men det här är någonting som politiker och makthavare har skapat och fortsätter basunera ut genom evigt återkommande floskler. Jag anser att jag är förespråkare för basic income, basinkomst i Sverige.
Medborgarlön brukar jag också säga, va?
En variant, ja. Och jag menar att politikers uppgift i samhället är ju att skapa förutsättningar. Mm. Och vi behöver en ny syn på arbete där även engagemang i ideella föreningar lyfts upp. Och vi behöver också lyfta upp folk som för närvarande inte arbetar reguljärt. För att de här människorna, de spar på resurserna. Och det är en väldigt bra signal
vad
för att rädda
spar
miljön.
På resurserna? Att de inte har råd att åka buss?
Ofta är det ju så att människor som av olika anledningar inte jobbar, de är mindre konsumistiska och
att de inte har råd att köpa kläder, är inte det väldigt sorgligt? Alltså det sätter ju ändå käppar för hela konsumtionssamhället. Folk inte har
det
råd
är absolut konsumera. Vad vi behöver och jag börjar märka, jag har inte träffat så många arbetslösa kan jag säga som psykolog, men jag har träffat desto fler chefscoacher och det börjar ju komma en ny trend här, att vi måste ju faktiskt göra någonting åt den här utvecklingen som skadar vår miljö och då är det ju att konsumera mindre och producera
mindre.
Men
om du träffar många arbetslösa, är de här arbetslösa som du träffar väldigt glada för att de spar på miljön?
Jag upplever att många arbetslösa de mår dåligt på grund av socioekonomiska konsekvenser. Samhället behandlar dem illa. Arbetsförmedlingen är Sveriges mest kritiserade myndighet genom tiderna. Och vi behöver inte ha det så här illa som vi har haft i flera decennier. Vi kan skapa förutsättningar så att
en medborgarlön, hur mycket pengar skulle man få av staten?
Jag tycker att det får nationalekonomer återkomma till. Jag har mitt område.
Okej, men du tycker att alla skulle ha en garantilön som man kan leva på?
Jag tycker
att
man skulle skrota Arbetsförmedlingen helt och minska socialkontoren och Försäkringskassan med 75%.
Okej. Jag förstår. Men du, jag vill också förstå det här som du talar om. Sofia Nerbrandt ska få tala och Louise ska få tala här. Men jag vill bara förstå det här. Du säger det positiva utanförskapet. Jag och många som har upplevt utanförskap vet att jag kan inte riktigt se det positiva. Skulle du kunna hjälpa mig med det?
Absolut. Jag vill bara säga först att det är politiker och andra i samhället som tyvärr gör att många arbetslösa behöver känna ett negativt utanförskap. Och som jag sa tidigare så har det att göra med ekonomi. Och så behöver det inte vara, menar jag. Jag menar att alla människor har rätt till en grundekonomi. Och man kan engagera sig i ideella föreningar. Man kan gå till biblioteket och låna bra böcker, bättre än många andra ledarskapskurser och så vidare. Och för att gå in på det här positiva utanförskapet, då handlar det mycket om att inom medicin och psykologi, då, områden som jag är ganska nära, där vet man av erfarenhet att ibland är det bra att ställa sig utanför
samhället.
Ja.
För att, varför är det bra att vara utanför samhället?
Hitta sig själv, för att få chans att leka ihop som människa, för att man kan uppleva stress över att vara på arbetsplatser, att ha med
folk att
göra.
Ska man få betalt för det då?
Absolut. Jag tycker alla vi har rätt att ha en grundinkomst. Vi har redan ett system.
Men kommer någon att vilja arbeta om man kan få betalt för att gå omkring och finna sig själv?
Det är jag fullständigt övertygad om. Vi ska komma ihåg att vi har ett kostsamt system med olika ersättningar. Och det är alltså myndigheterna som... Där sitter småpåvar. Och vi bygger upp ett samhälle där massa myndighetschefer och handläggare har hyfsade löner. Och det här skapar en pseudokultur som är väldigt destruktiv för människan.
Ja, det här utanförskapet talar du om. Men vi har ju människor som också väljer alternativa vägar. Och vi har sett ungdomar som verkligen har varit innovativa. En av dem är Al-Mushi som lämnade. Du var telefonförsäljare, va? Du är ung och du lämnade. Du jobbade som telefonförsäljare och hoppade av. Och du springer inte längre till Arbetsförmedlingen.
Nej.
Nej, istället har du blivit Facebook-kändis.
Yes, precis.
Kan du förklara detta yrkesval för oss?
Ja, det började inte riktigt som ett yrkesval. Det började inte som ett yrkesval, utan det var mer för skojs skull. Jag ville, alltså jag hade det i baktanken hela tiden att jag ville in i den riktningen. Men det hände, det var ganska snabbt och sen... Sen så fick jag säga upp mig för att jag ville ägna alltså tiden åt det jag liksom gillar och har passion för. Ja. Så att det var det som hände. Jag tänkte inte från början att
men
det
skulle... Men hur kunde du hoppa av ett riktigt jobb, ett telefonförsäljarjobb, om det nu kan kallas för ett riktigt jobb, för att bli Facebook-kändis? Och vad tjänar man som Facebook-kändis? Du gör små sketcher, ska vi säga, så jag hoppas att du får jättemånga följare nu, såklart.
Tack.
Men vad tjänar du pengar på?
Jag såg inte upp mig för att bli Facebook-kändis, utan jag såg upp mig för att bli skådespelare, och det jag gör nu är alltså en rätt riktning att bli skådespelare. Liksom.
Och vad lever du på?
Ja, olika projekt jag gör. Jag har gjort en dokumentär med SVT. Jag har gjort reklamjobb för Skånemejerier. Så att, alltså, massa sådana grejer.
Vi ska inte göra reklam. Det här är Public Service Radio. Men
ja, oj, ja.
Så att du menar helt enkelt att du har hittat olika källor. Olika finansiella...
Alltså via min popularitet och mina följare så leder det till att företag vill samarbeta med mig.
Vad skulle du vilja säga till andra ungdomar som lyssnar på det här programmet och är arbetslösa?
Alltså, av egen erfarenhet så tror jag att mycket av arbetslösheten handlar om vad heter det, lathet faktiskt.
Lättja.
Ja, att man är lat och att ungdomar inte vågar ta för sig helt enkelt. Faktiskt, för att alltså, det är sjukt många ungdomar som inte hade tackat ja till McDonald's eller telefonförsäljning för att det inte duger för dem. Liksom.
Här står Louise. Är du lat, Louise? Är det därför du inte har någon jobb?
Det skulle inte jag vilja påstå. Jag har bland annat en kandidatexamen. Jag söker jobb. Jag sökte jobb senaste veckan. Jag har varit arbetslös i en vecka nu igen efter att ha pluggat. Den senaste veckan har jag sökt 7 jobb. Så jag skulle inte vilja påstå att jag är lat. Jag har bra meriter. Jag brukar komma till arbetsintervju faktiskt. På ett CV som är snyggt. Men sen kommer jag inte längre.
Nej, jag säger inte att alla ungdomar är lata. Jag säger att en stor faktor är för lathet. Men det finns såklart väldigt många av dem som inte får jobb på grund av att det inte finns. Eller jag vet inte vad det beror på. Men jag säger att det är en stor faktor. Jag tror att den procentantalet hade minskat rejält.
Känner du dig trygg inför framtiden, inför morgondagen? Alltså hur du ska fortsätta? Hur ser du på det här arbetet långsiktigt?
Alltså just nu så är det ju såklart vissa veckor och vissa månader har jag väldigt mycket att göra. Ibland så finns det ingenting. Så att det är klart att det kan vara tufft. Men...
Är du med i facket?
Nej, det är jag inte. Men alltså, det är klart att jag ser positivt inför framtiden för att jag vet hur mycket tid jag lägger ner på det och att jag kämpar och att till sist kommer det gå igenom. Det handlar bara om viljan liksom. Så att, ja.
Mamon, du ville säga någonting också. Du får det sista ordet här innan vi går över på lösningarna, för sen ska vi lösa arbetslösheten.
Ja tack, det var det med att det skulle kunna vara positivt att vara arbetslös. Det skulle jag inte heller vilja påstå, utan en människa, vi människor är inte skapade för att sitta stilla. Vi människor är inte skapade för att bara ta det lugnt. Vi människor är skapade för att röra på oss, aktivera oss och ut och prata. För det ger ju endorfiner, som du vet som psykolog, att om man är ute och pratar så umgås och ute i samhället så blir du glad. Du kan förbättra dig då. Jag var ledig nu under jul en vecka och jag satt hemma, jag åkte ingenstans. Och under bara den veckan, jag mådde riktigt dåligt. Och jag sa till mina vänner att jag bara varit hemma en vecka. Och jag mår riktigt dåligt, tänkte ni som hemma 2-3 år. Mm. Och det är inte kul faktiskt.
Vi ska tala vidare i nästa timme. Ska vi tala om, då ska vi lösa det här med arbetslösheten. Robert, har vi några mycket lyssnarreaktioner?
Vi har ganska mycket lyssnarreaktioner. Och Andreas Lennerö skriver att en arbetsgivares dröm är att en anställd ska vara 25 år och ha 30 års erfarenhet. Men den ekvationen går inte att förena. Ganska många som nämner detta.
Det är ganska många som nämner detta. Det är en olöslig ekvation. Och vi ska försöka lösa den, hör och häpna. Ni har lyssnat till första timmen. Det här är Peterbatt. Hur hög ungdomsarbetslöshet tål vi egentligen? Stanna kvar efter Ekot, fortsätter vi debatten. Då får ni höra Behrang Miri och Michelle Issa. Tack för oss.
Shout out to Kruksbäck.
Vi sänder direkt från Moriska paviljongen i Malmö. Det här är Peter Batt och vi sänder ända till 17:15. Sen fortsätter webbsändningen. Och det går väldigt bra att delta via Twitter, Facebook och Instagram. Och jag har såklart vår lyssnarambassadör här, Robert.
Yes.
Vad säger våra vänner och lyssnare på nätet?
Man har många olika åsikter. Axel Bettner skriver: varför pratar man inte om det faktum att arbetstillfällena blir färre? Ung eller gammal spelar ingen större roll inom en snar framtid. Sen tycker vissa att näringslivet ska ta större ansvar, offentliga, privata företag. Alltså det är ganska mycket olika typer av resonemang för att lösa situationen.
Är det någon som har en väldigt konkret lösning på arbetslösheten? För det är det den här timmen ska handla om.
Det kommer nog komma nu när du har sagt det. Så skriv in på sverigesradio.se /P1 och så klickar man in på P1-debatt.
Tack så mycket. Chandresa Kaludra, du är uppväxt i Rosengård och din bostadsadress har ibland påverkat hur du har blivit bemött. Kan du berätta?
Det är snarare mer hur ungdomarna i min studie har blivit bemötta. Jag har gjort en studie ute på Rosengård som handlar om mediastigmatisering bland ungdomarna och vilken syn ungdomarna har på det. Och det har visat att de påverkas väldigt mycket av samhället utanför och att de känner väldigt mycket utanförskap och social kategorisering.
På vilket sätt då? På vilket sätt stigmatiseras
det? Det har skapats en slags vi och dem-känsla mellan ungdomarna på Rosengård och samhället utanför. Jag tror mer att det har med att göra att Rosengård benämns i väldigt negativa termer på media. Och befolkningen som inte bor på Rosengård vet inte hur det ser ut där egentligen. Vilket ibland kan ge en väldigt felaktig bild. Och jag själv är uppvuxen där. Jag är uppvuxen på Rammelsväg, en av de gatorna som är väldigt kända i Sverige. Och det är inte så dåligt som media har gjort det.
Mm. Men det här är ju inte ett nytt problem. Det här har ju pågått i 30 år kan man säga. Eller sedan miljonprogrammen byggdes.
Precis. Det här problemet har pågått sedan invandringen började. Under 1900-talet.
Nej, invandringen började på väldigt...
Alltså i Rosengård. I Rosengård. Det var på 1900-talet. De byggde de här miljonprojektsområdena. Och då var det faktiskt människor som hade dålig ekonomi som flyttades dit. Och det var där allting började.
Men vad ska man göra tycker du? De här ungdomarna som du har träffat för din studie. Vad behöver de? Vad vill de?
Att någon ska lyssna. Mm. Att någon ska sätta fokus på dem, att någon ska hjälpa dem och komma vidare och inte knuffa bort dem. För det leder till att man begår kriminella handlingar. Det har visat väldigt klart i studien att ungdomar känner sig utanför. Det är ungdomar som kanske inte har det bra hemma, och det de behöver då är människor utanför.
Men kämpar de tillräckligt för att ta sig in i samhället, anser du?
Vissa av dem gör ju det, men sen finns det ju vissa som har väldigt dålig självkänsla, som har gett upp hoppet.
Sigrun Sigurdsson, du arbetar ju på Arbetsförmedlingen och du har ju verkligen kännedom om detta och har arbetat länge. Hur är din syn på arbetslösheten?
På hela arbetslösheten?
Utifrån ditt perspektiv, väldigt konkret.
Jag har jobbat sedan 2010 med uppsökande verksamhet på bland annat Rosengård. Alltså den här ungdomsarbetslösheten som vi har idag, den måste ju lösas på något sätt. Vi skapar ju människor som kommer att leva i utanförskap i hela sitt liv om att vi sätter ner foten och tillsammans gör någonting. För att skapa arbetstillfällen eller vad som helst för de här ungdomarna, utbildningar eller arbetstillfällen eller vad som helst. Och jag är orolig för vad som kommer att hända.
Vad är du orolig för?
Vad som kommer att hända med de här ungdomarna ute i områdena på Rosengård, på Kroksbäck eller vad de nu är och hänger. För stigmatiseringen och utanförskapet blir bara värre och värre. Mm. Och vi riskerar att ha människor som kanske aldrig kommer in på arbetsmarknaden under hela sitt liv.
Jag läste någonstans om utanförskapets ekonomi att det kostar ungefär 10-15 miljoner per person som vi inte lyckas få in på arbetsmarknaden eller in på någon utbildning. De här avhopparna från skolan. Men jag menar att du har ju ändå jobbat där ute. Vad behövs det? Du säger att vi skapar ett utanförskap. Vilka vi? Och hur skapar vi ett utanförskap?
Ja, det är inte du och jag personligen kanske som skapar ett utanförskap, utan det är ju samhället där vi inte släpper in ungdomar. Ingångsjobben finns inte längre. Vi måste hitta nya kreativa lösningar. Facebook-kändis, jättekul. Om du kan tjäna pengar på det, go for it. Massa nya roliga jobb som finns måste vi kunna skapa.
Men alla kan ju inte bli som Almosi Facebook-kändis.
Absolut inte. Men jag vet inte. Jag har ju inte lösningen på vad vi måste göra för att lösa arbetslösheten.
Vad möter du? Så när du jobbar på Arbetsförmedlingen, vad säger arbetsgivarna?
Nu jobbar jag med en målgrupp som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Jag och Mamun jobbar ju tillsammans. Och vi försöker att hjälpa ungdomar att hitta arbetsgivarna. Och det kan vara väldigt svårt att få dem att ta emot en ungdom som kanske aldrig har jobbat 4 år sedan han gick ut gymnasiet. När gymnasiet, de som är inskrivna så sprungit in, de har inte ens gymnasium. Eller på Arbetsförmedlingen Bryggan. Så att, ja, jag vet inte riktigt. Vi försöker hålla dem i handen, skapa nätverk. Och vi får ju vara ungdomarnas nätverk, som vi pratade om tidigare. Mm.
Och tycker du att ni har lyckats, alltså rent i siffror? Hur ser resultatet ut?
Jag kan inte tala för hela Arbetsförmedlingen. Jag kan bara tala för Arbetsförmedlingen Bryggan på Rosengård och för det projektet som jag representerar Unga In. Utav de som avslutar så går 70% ut i studier och jobb. Och det är ett fantastiskt resultat. Och då får du tänka på att nästan ingen av de här ungdomarna har gymnasium med sig. Och de är alltså uppplockade av Mamun och hans polare.
Och det är väl alldeles allt för ofta också barn till arbetslösa föräldrar.
Ja, det är det.
Som också befinner sig i ett utanförskap. Mattias Wallander, anställningslösa i förening, kommer du ifrån?
Ja, precis. Och detta är jätteviktiga frågor kring vem som kommer in på arbetsmarknaden, som står långt ifrån och så vidare. Men vi går hela tiden ifrån det som är kärnfrågan. Alltså även alla är svenskar, alla har nätverket, alla har ambitionen, alla är utbildade. Så är det ju den strukturella arbetslösheten som är det framförallt det stora problemet. Alla får inte plats helt enkelt. För 2 veckor sedan var jag inne på Arbetsförmedlingen, då tror jag det var 59 000 tjänster utlysta på Platsbanken. Vi har 400 000 arbetslösa.
Men vad menar du? Menar du att man ska acceptera en viss procentsats av arbetslöshet? Att det alltid ingår i alla samhällen? Att det ingår i strukturerna på något sätt?
Nej, definitivt inte. Då handlar det om att förändra strukturerna så de ser ut.
Så hur ska vi förändra strukturerna?
Alltså en sak som jag tycker är ganska uppenbar, det är ju arbetstidsförkortning.
Arbetstidsförkortning?
Ja, det ser vi sedan 90-talet framåt nu, 25 år ungefär, så jobbar vi på året cirka 7% mer per person och har mycket högre arbetslöshet.
Så de som har jobb skulle alltså jobba mindre helt enkelt?
Ja, vi delar på jobben helt enkelt. Istället för att hitta på en massa hittar på jobb eller att vi ska tjänsta folk hem och så vidare. Utan vi delar på de jobb som finns.
Är det 6 timmars arbetsdag vi talar om då, eller? Ja. Sofia Nerbrand, är det en god idé?
Absolut inte. Arbetsmarknaden är inget nollsummespel. Det är ju inte så att vi kan säga att vi ska arbeta x antal timmar och så dela upp det. Vi är olika, det behövs olika tjänster, arbeten utförda. Men jag skulle också vilja lägga till att det handlar inte bara om att söka ett jobb som någon annan har skapat. Man kan faktiskt skapa egna jobb och jobb åt andra. Och vi måste börja prata mycket mer om i Sverige och starta företag. Att det är roligt.
Men har vi inte gjort det? Vi har ju gjort det en massa år av entreprenörskap och företagare.
Det måste bli mycket, mycket enklare. Och jag menar att vara entreprenör är bland det finaste som finns. Men jag upplever inte att det är liksom allmänt respekterat. För att ibland så tror man att företagare är sådana här loser som inte fick jobb.
Nej, men det har ju varit så många satsningar de senaste 8 åren, minst på entreprenörskapet har jag i alla fall sett i Sverige.
Det är jättebra, men det behövs göras mycket mer.
Ja. Varsågod, här har vi flera i publiken som vill tala. Vad heter du och vad vill du säga?
Tom Oliver Jakobsson heter jag. Jag bara frågar, vilken bank är det lån på att starta företag och inte ha ett jobb?
Vad sa du? Ursäkta,
vilken bank är det ett lån på att starta företag och inte ha ett jobb?
Ja. Ja, svara. Varsågod, Sofia viftar och vill svara. Ska vi gå vidare?
Det finns lösningar om mikrokrediter som man använder mycket i utvecklingsvärlden som har börjat komma hit till Sverige, bland annat genom ett projekt, en stiftelse Ester i Helsingborg som hjälper arbetslösa kvinnor från, alltså flyktingar, att skapa företag. Fantastiska resultat.
Mm. Jeanette Boman, du är egen företagare, du äger Skivarps gästgivargård. Och det talas ju mycket här om ungdomar och hur de borde vara, att de ska vara liksom unga, starka, driftiga och med lång arbetslivserfarenhet och helst högutbildade och så vidare. Men jag vet att du har ju anställt ganska många ungdomar och är alltid på jakt efter unga människor. Vad har du som företagare för kriterier och krav på dem du anställer?
Till att börja med så skulle jag säga att vi har säsongsanställda. Och när man kommer till oss och söker ett jobb så tittar ju inte jag på vad du har för betyg. Jag är ganska noga med att titta på om du har närvaro i skolan. För jag kan inte stå där och ha min arbetskraft som inte dyker upp. Jag lyssnar väldigt mycket på vad har du för framtidsvisioner. Jag tror inte att du vill stå i mitt kök och diska resten av ditt liv. Så jag tittar mycket på det, vad man har för tankar om sitt jobb och hur man vill jobba i team och så vidare. Så att betyg är inte alltid viktigt, eller jag skulle vilja säga att det är inte viktigt, inte i min bransch, inte för ungdomar, för att få första jobbet. Mm. Det är där många får sitt första jobb i våran bransch.
Är det lätt att få ungdomar att arbeta?
Ja, jag möter väldigt många ungdomar som är otroligt engagerade och kreativa. Det finns både och. Det finns de som inte dyker upp också. Men i de allra flesta fall så tycker jag att de har en framåtanda och de vill jobba. De vill göra rätt för sig. De vill ha en lön från mig. Jag har haft både åtgärdsanställda och det är inte alls samma sak som att ha en anställd hos mig. Därför att då hamnar man ofta i en lojalitets... vad ska jag säga... Det blir fel på lojaliteten. Vem är det som är arbetsgivaren? Är det Arbetsförmedlingen eller är det jag? Mm. Så att jag föredrar att ha de anställda själv.
Du är en sån som behöver arbetskraft. Och det finns ju 2 parallella bilder. Den ena är ju att det finns en arbetslöshet. Och den andra, jag talar till exempel med branschorganisationen Visita som säger att det finns ett skriande behov av arbetskraft. I till exempel inom restaurangbranschen så behöver vi kompetens och ja, arbetskraft. Hur ska man lösa detta, anser du? Du är ändå småföretagare och funderar mycket på de här frågorna. Vad kan politiken göra för att hjälpa dig som småföretagare?
Politiken kan göra jättemycket. Man säger regeringen säger idag att ungdomsarbetslösheten är en tickande bomb. Och vad gör man då? Jo, man höjer tröskeln för de som ska in på arbetsmarknaden. Det är en fel väg att gå. Vi måste sänka trösklarna. Vi måste komma ihåg också att småföretagen är ju de som anställer 4 av 5 i Sverige. Och jag läser spaltmetrar av debattartiklar från ministrar, regering och så vidare. men inte en enda gång nämner man företag eller jobbskapare. Och det i mitt tycke är samma sak som att inte se 4 av 5 jobb.
Okej, så vad tycker du man ska göra? Mm.
Man måste sänka trösklarna ännu mer.
Och vad betyder att sänka trösklarna?
Men vi kan inte höja kostnaden för jobb. Det går inte.
Du menar att man ska sänka arbetsgivaravgifterna?
Man ska ha dem fortsatt låga. Det måste man göra. Sen så är det otroligt viktigt att ha samarbete med skolan. Skolan är en inkörsport till arbetslivet. Man måste hjälpa ungdomarna att få kontakt med arbetslivet. Arbetsförmedlingen och vi måste jobba mer tillsammans. Det gör man inte i min kommun. Det finns lokala säkert väldigt bra arbetsförmedlingar. Men det finns skräckexempel också. Mm.
Så vad söker du för ungdomar nu till säsongen som kommer?
Jag söker serveringspersonal. Jag söker en kock. Och vi söker städpersonal.
Utan erfarenhet?
Ja, serveringspersonal, det lär vi upp. Och det handlar ju om att de får komma in, lära sig ett jobb. De får lära sig komma i tid. Hur beter man sig mot våra gäster och så vidare.
Har de betydelse var de kommer ifrån?
Absolut inte.
För de talar för språk?
Ja, de måste kunna svenska. Det måste de kunna.
Men eftersom du är gästgivargård kan det väl vara bra att de talar andra språk också?
Absolut.
Ja. Mikael Andersson, du arbetar för LO, facket. Vad gör ni för arbetslösheten eller för att motverka arbetslösheten?
Alltså jag måste bara börja med att det här med ingångslöner och sänka trösklarna som du nu har diskuterat här så mycket. Det här med ingångslön, det hörs ju som det är något som inte är bestående utan någonting som man går vidare ifrån. Men det är ju så att i vissa branscher, handels och hotell och restaurang, där är det 20 upp mot 30-35% som har de här lönerna hela tiden. Så jag anser att det är lägsta lön vi diskuterar att man ska sänka den. Och det, då är det inte vetenskapligt bevisat och det finns ingen konsensus i det här att det skulle ge fler jobb. Det finns ingen statistik och ingen professor som har kommit fram till detta. Så därför säger jag att sänkta lägstalöner är inte en väg att gå. Men du sa även det här med kompetens och utbildning och det är det vi behöver. Och det är, tycker jag, yrkesintroduktionsavtal och sånt här som man har i vissa branscher där man gör det tillsammans. Arbetsmarknadens parter, facket tillsammans med arbetsgivaren, tar fram idéer och tankar. Hur ska vi kunna skapa? Det tror jag, för jag har träffat på så många arbetsgivare som har sagt att de behöver kompetensen och de behöver rätt personer till rätt jobb, inte sänkta löner.
Jag var på en krog alldeles nyss här i Malmö där jag vet att man tidigare hade satt upp en lapp där man sa att man avrådde ungdomar från att vara med i facket för att det skulle också öka kostnaderna generellt. Och facket står ju inte jättehögt i kurs just nu bland unga människor kan man säga. Kan du vara lite självkritisk? Kan du se att ni kanske inte gör ert allra bästa eller att ni kanske till och med kan stå i vägen?
Alltså det är klart
för
att jag har sett den här bilden med ekonomin. När det blir ett mer själv i samhället så är det klart att det blir att man mer tänker på sig själv. Och då är den lite enkla lösningen kanske att man går ur facket. Men organisering, precis som ni sa innan här att det var så väldigt fint att vara egen företagare och så här. Så är det väldigt fint att vara organiserad. Tillsammans är vi starka. Man är inte stark ensam. Utan tillsammans är man starka även som ungdomar. Och det tror jag, och vi har sett en förändring de sista 3-4 månader att det börjar öka antalet medlemmar i de här branscherna.
Mm. På andra sidan har vi Carola Netterlid som är biträdande regionchef i Malmö för Svenskt Näringsliv. Vad har ni för lösningar på arbetslösheten?
Jag vill inleda med att säga att det är ju så att det råder vad vi kallar för en mismatch på arbetsmarknaden. Det finns ju faktiskt företag, vi har varit inne på det, att det inte finns arbetstillfälle. Det finns många företag som skriker efter personal. De anger det som sin största hinder för att växa, att de inte hittar rätt kompetens. Vi måste börja samverka mer vad det gäller politik, näringsliv, skola för att förbereda unga för att komma ut på en arbetsmarknad. Vi står inte riktigt rustade för det idag, tyvärr. Vad det gäller ingångslöner vill jag poängtera att Svenskt Näringsliv är inte för sänkta ingångslöner. Däremot så är vi väldigt restriktiva med att fortsätta höja lägsta lönerna. Det säger vi, det säger Konjunkturinstitutet väldigt tydligt. Det säger också LO i den senaste rapporten från i somras av Agneta Berges. Så vi är helt överens där.
Så ni tycker inte man ska liksom prova på så här lägsta, så här lägre ingångslöner eller gratis månader eller såna olika typer av
instegsjobb? Vi tycker att det ska bli lättare och billigare att ha personal, givetvis. Men vi tror inte att vi ska sänka de lönerna som finns idag.
Men det har man ju ändå provat under alliansåren. Och det har uppenbarligen inte haft önskvärt resultat.
Tänker du på arbetsgivaravgifterna? Eller? Ja. Det har det ju. Det är där de tvistar de lärde. Vi tror ju absolut att det har resultat. Och vi vet att väldigt många av våra medlemmar vittnar om att de har anställt unga på grund av lägre arbetsgivaravgifter. Jag har varit ute med ett helt gäng unga arbetsgivare som vittnar om precis det här. De anställer för att det är billigare att ta in personal utan erfarenhet. Du konkurrerar som ung på en arbetsmarknad utan erfarenhet där du kostar ungefär lika mycket som en som har mycket erfarenhet. Då måste det finnas incitament att ta in en ung och kanske ta 2 till 3 år att lära upp och vara fullärd.
Du talar om en mismatch. Vad är det egentligen för typ av arbetskraft som behövs?
Inom flera olika branscher. Vi har allt från här i Malmö har vi stora tjänsteföretag, spelbolag som skriker efter personal.
Spelbolag?
App-personer eller de som sitter och programmerar. Vi har inom hela Visita och besöksnäringen ett skriande behov av personal. Framförallt unga utan erfarenhet men har, som Jeanette vittnar om, svårt att hitta.
Men, och samtidigt har vi människor, både som mejlar till oss och hör av sig och Nicolina och andra som säger att de är beredda att göra vad som helst för att få ett arbete. Jag får inte ihop det här.
Det ett strukturellt problem. Vi måste jobba mer. Vi måste hitta lösningar inom arbetsförmedling, att utmana arbetsförmedling också, att hitta andra lösningar in på arbetsmarknaden för unga givetvis. Och hitta fler samverkansformer inom skola och näringsliv där vi kan rusta de unga bättre för näringslivet eller arbetslivet som de står inför.
Jeanette, du ville säga någonting kort som du som är företagare väldigt kort så ska jag gå vidare.
Just det här med att hitta arbetskraft. I 13 år har jag funnits där vi finns idag. Vi har aldrig blivit uppringda av Arbetsförmedlingen inför våran säsong som frågar hur många behöver ni i år? De vet att vi anställer så många varje år. Jag har aldrig blivit uppringda av dem.
Ja, nu råkar ju Sigrun här inte vara chef för hela Arbetsförmedlingen, men jag måste ändå Sigurdsson ställa dig mot väggen och säga varför misslyckas Arbetsförmedlingen med att faktiskt matcha ihop unga människor med rätt arbetsplats på rätt, få in dem.
Det finns många olika svar på det. Mismatchen är ju en sak. Ungdomarna är inte tillräckligt utbildade. Sen har vi de som är för mycket utbildade. Alltså det finns en hel batteri. Men jag måste ju säga att vi är på väg att förändra Arbetsförmedlingen. Vi har ju suttit och administrerat nu här under en 5-6 års period. Och jag har jobbat sedan 2004, jag har jobbat i 10 år. Och jag har ju sett hur Arbetsförmedlingen har förändrats från att gå till att ringa till dig inför din start på säsongen till att sitta och administrera istället. Och den utvecklingen gillar inte jag som arbetsförmedlare. Jag vill ju ut och träffa företagarna, för det är där jag hittar jobben till ungdomarna.
Ja, men Jeanette efterfrågar till exempel städare. Och jag har städat många städer. Det behövs ju inte någon särskild utbildning. Nej. För att städa. Liksom. Men jag funderar också på det här med att den här mismatchen, alltså egentligen borde inte någon utveckla en app egentligen, där man bara, eller något program där man bara skriver in sin profil. Alltså vi har ju utvecklat så många fantastiska innovationer. Varför kan inte någon göra detta? Jag vill bolla över till dig, Silvia Morfiadakis. Du är projektledare för Boost by FC Rosengård. Det är ju fotbollslaget det här. Otroligt framgångsrika Champions League framgångar och allt möjligt. Men vad håller ni på med när det gäller arbetslösheten? Vad gör ni?
Jag tycker att vi har en väldigt viktig roll här i Malmö. Som förhoppningsvis så den kommer även att spridas i andra städer. FC Rosengård så har sedan 2003 ansvarat för olika arbetsmarknadsprojekt. satsningar som kommer egentligen alltså verkligen för verkligheten, alltså de ser alltså många av satsningarna som FC Rosengård har, alltså det är på just Rosengård, och där så alltså ser de ungdomar alltså och deras villkor, alltså när det gäller utbildning, när det gäller arbetsmarknaden.
Alla vill väl bli Zlatan?
Alla vill bli Zlatan, men tyvärr är det inte så att alla blir Zlatan, alltså, men i alla fall så alltså, de, tack vare FC Rosengård alltså, så har de alltså en fritid alltså, som är ju vettig alltså, och som är aktiv och så. Men i en ungdoms kan man säga uppväxt, alltså, det finns många andra faktorer också alltså, som gör att de ska så småningom kunna få en utbildning och ett arbete.
Men vad gör ni som inte Arbetsförmedlingen kan göra eller som skolan kan göra?
Vi samarbetar väldigt mycket med Arbetsförmedlingen. Ja, de ungdomarna som kommer till oss, de kommer via Arbetsförmedlingen. Och det är ungdomar alltså som är mellan 18 och 24. Så det är de ungdomarna som har svårt på egen hand så att, och med Arbetsförmedlingens vanliga insatser att få ett arbete. Så att våra insatser är starkt individualiserade alltså. Och vi kan man säga så att vi stannar till och reflekterar och ställer frågan, varför är den personen som är ju redan 24 år gammal och aldrig haft ett arbete?
Ja, varför?
Ja, då kan man hitta andra saker alltså, som kanske inte är direkt arbetsmarknadsrelaterade tyvärr. Så det kan vara alltså, problem med skolan, det kan vara problem med sina familjer, alltså, det kan vara att de mår dåligt. Alltså, så det finns en hel flora av orsaker.
Olika som, psykosociala problem
alltså, eller orsaker som har gjort alltså, att denna personen alltså, idag så kan inte tillgodose sig varken ett arbete eller en utbildning.
Mm. Sen Lulish, du är ju mentor på Brightful och mentor, det är ju ganska coolt. Alltså, alla ska ju vara mentorer och coacher nu för tiden. Ja. Eller hur? Det finns ju, det kryllar ju av coacher i världen, känns det som. Men du jobbar ju faktiskt ideellt, så det är inte så att du cashar in direkt på att coacha folk.
Nej, precis. Det gör vi alla inom Brightful i och med att det är en ideell organisation. Mm. Så det är ingen av oss som får betalt. Utan vi är där för att vi vill hjälpa ungdomar i högstadiet att hitta sin väg att gå. För det är det vi gör. Vi hjälper dem med lite coaching, med workshops. Och vi hjälper dem hitta vad det är som gör dem lyckliga. För det är där vi tycker den viktigaste frågan är. Vad gör dig lycklig? För hittar du det så kan du därefter hitta någonting du vill jobba med. Och då är det mycket enklare för dig. Du har inte den här motståndet. Som du känner att nej, nu är det måndag, nu ska jag gå och jobba. Utan du är den. Yes, jag är där jag vill vara. Jag vill gå och jobba. Jag vill ha detta jobbet.
Mm. Vad är det som driver dig att arbeta som mentor ideellt?
Det är för att jag ser behovet bland de unga. Det såg jag även när jag själv gick i skolan. Vi hade en syokonsulent på vår skola som inte var bra alls. Det var ingen som fick någon hjälp där. Det var som att prata med en vägg. Sen är det ju olika anledningar till varför. Men jag såg behov redan då. Sen när Brightful startade sent 2012 så såg jag chansen att hjälpa till.
Vilka ungdomar fokuserar ni på?
Vi fokuserar ju på de som går i högstadiet. Det bästa är att vi börjar i åttan och sen så kan vi jobba med dem.
Och vad gör ni konkret? Vad gör ni, hur liksom coachar ni de här ungdomarna?
Vi ställer alltså svåra frågor som de kanske aldrig har tänkt på.
Till exempel, vad är en svår fråga?
En svår fråga som vi märkte på en av våra träffar var, vad är du bra på? Den frågan är de inte vana vid att få.
Är det en svår fråga?
För dem är det. Förklara vad deras styrkor är, även vad deras svagheter är. Det är ingen fråga de har fått ställa när de går i åttan i grundskolan. Och då var det väldigt svårt för dem att säga, men det här är jag bra på. Det här hade jag kunnat vilja göra någonting med. Och det är där man börjar. Och sen så kan vi hjälpa dem att introducera, för att vi har ett väldigt stort nätverk. För att är man med i Brightful så är man med i Brightful. Även om man slutar vara mentor eller slutar vara en av våra deltagare så finns vi alltid där. Och då kan man utnyttja det här nätverket för att testa på de här yrkena eller se hur de ser ut.
Så kan man få prova på ett jobb menar du eller vadå?
Inte riktigt ett jobb, men jag kan ta mig själv som exempel. Jag var på Brightful och det här var 2013. Jag behövde ett sommarjobb. Jag ville inte bara ta något klassiskt. Alltså jag ville göra någonting som jag tyckte skulle vara kul för att jag skulle jobba med det hela sommaren. Och genom Brightful så kom jag i kontakt med en producent som jobbar med tv-program. Och där fick jag ett praktik som sista månaden blev en anställning för de tyckte att det gick så bra. Och även om jag var tvungen att vakna 5 på morgonen för jag skulle vara på plats vid, alltså, tidigt, 7:30. Så var inte det någon bekymmer alls. Jag gjorde det med glatt leende på läpparna.
Men den här dedikationen, den är ju helt ideell. Vad försörjer du på annars? Vad jobbar du med annars?
Annars så jobbar jag som så här läxhjälp och privatlärare på ett företag som heter Smart Studies. Inte för att jag ska göra reklam. Men jag jobbar som läxhjälp privatlärare.
Men den här uppgiften med den här självkännedomen och den personliga utvecklingen och vad man är bra på och så vidare. Borde inte skolan tillhandahålla den och syokonsulenterna som du säger?
Det är väl det optimala. Men så ser ju inte verkligheten ut. Där och behövs ju vi. Mm.
Silvia Morfiadakis, du viftar här.
Jo, jag vill gärna säga så att det som är det viktigaste är att man stärker alltså ungdomar alltså, och att man motiverar dem till att komma tillbaka till studier. Alltså. Det är ju en förutsättning. Alltså. Det som man pratar om mismatch, det är ju exakt alltså vad det handlar om. Alltså. Att man hamnar alltså i situationer där man söker arbete och man söker utbildningar som sen alltså klarar man inte av alltså, när man väl är där. Alltså.
Ja, jag hör vad ni säger. Det finns flera dock som anklagar dagens ungdomar för att vara bortskämda, söndercurlade och för att de behöver väldigt mycket service och stärkas och gullas med och så vidare. Och att tidigare generationer inte alls behövde mentorer och coacher och så vidare. Och jag undrar, Robert, vad säger våra lyssnare? Har de kanske lösningar på detta?
Eller ja, de har försökt till lösningar i alla fall. Bland annat om att sänka arbetstiden till 30 timmar i veckan så att man får färre förslitningsskador och färre sjukskrivna. En person som jobbar med yrkeshögskolor tycker att man ska ta in fler personer eftersom det ger mellan 75-100% jobb efter avslutad. Denna höst kan de bara ta in 35 elever, skriver den här personen. Ja, och sen är det ju många som tänker att varför har ni inte upp det här om eget ansvar? Varför är det alltid samhället som ska ge och fixa?
Det egna ansvaret. Varsågod, Jeanette ville kort komma in här.
Jag tänker på det här som pratas om just missmatchningen och att det här coachföretaget vill hitta vad man vill göra. I dagens, hur det är strukturerat på Arbetsförmedlingen idag, så ska man redovisa precis varje månad, gärna varje dag, vad man har gjort, vilka jobb man har sökt, hur mycket, hur ofta, varför har jag sökt det här jobbet, hur är jag kvalificerad. Och det riskerar att istället för att söka jobb för att jag vill ha ett jobb, för att jag vill komma in i ett sammanhang, så blir det att jag ska redovisa att jag har sökt jobb. Och då söker man jobb som man är underkvalificerad för och överkvalificerad för, vilket gör det svårare för arbetsgivaren att sålla bland de som har kommit in. Jag vet en där det var posttjänst. Två pass i veckan skulle man dela ut post på en runda. Det var 300 sökanden. Hur ska man hitta vem som ska ha det jobbet?
Vad menar du hur man ska hitta vem som ska ha det jobbet? Vad menar du med det?
Jag menar att även om det är klart att det kommer alltid fram någon som är kvalificerad och bra, men hur ska man kunna sticka ut när det är 300 andra sökanden? Hur ska man kunna sticka ut när det kanske är en ingenjör som inte har hittat sin grej?
Men konkurrensen kommer ju alltid finnas där.
Absolut.
Oavsett vilket jobb
absolut.
Man söker.
Men som det är nu så är det för hög konkurrens. Det finns ingen som sticker ut. Risken är ju att det blir bara en massa om man tar någon som ser bra ut och sen så har man inte tid att titta mer på fler ansökningar.
Ja, Michel Issa, han drömde om att bli munk och du var arbetslös, Michel. Och du har gått från att ha varit arbetslös till att ha skapat en egen arbetsförmedling och till att ha blivit en superentreprenör som har fått medaljer från kungafamiljen och jag vet inte vad. Och den här resan, du är ung, den här resan har ju du gjort på väldigt kort tid. Jag vill att du berättar om hur du har gjort. Vad har du använt dig av, tricks och finter?
Det var för 3,5 år sedan. Det var då jag var arbetslös. Det var 5-6 månader. Och man kände sig bokstavligen misslyckad. Och du gav mig lite minnen. Och det var ganska tufft faktiskt. Man tappade typ hoppet. Trots att man hade 6 års utbildning. Både kandidat- och masterexamen. Det var inom teologi. Det var något jag var nervös i. Men i alla fall.
För du ville bli munk. Det var därför du hade läst teologi.
Jag var i 4 år i ett kloster innan. Så drömmen var att bli munk. Så även om jag kallas för multientreprenör så kommer jag alltid behålla mina munkvärderingar.
Från munk till multientreprenör?
Ja, det var boken heter så. Och största värderingen är att kunna vara orsak för någon annans lycka. För att när jag hjälper någon annan att lyckas så lyckas jag. Och jag tror, idag gör jag storsatsar jag med en liten personlig konkret idé hur jag ska sänka ungdomsarbetslöshet, som jag är jättestolt och tacksam. Och det började,
om vi stannar i den här perioden av flera månader när du förgäves sökte en massa jobb som du inte fick och den här hopplösheten som gnager ner självkänslan. Hur hittade du kraften att resa dig upp, att plötsligt göra någonting?
Stort tack går till min bror faktiskt. Han är min andliga vägledare, kallar jag, som är mentor. Och när jag såg mig själv som ett offer, jag orkade inte, jag ville bara ge upp. Han sa att Michel, just i den här svåra perioden så kommer du få unika erfarenheter som ingen yrke eller utbildning kan ge dig. Så när jag började tänka mer positivt, se möjligheter för hinder, så såg jag att jag är kreativ, jag är driven. När jag försökte jobb, jag gick fram och tillbaka. Men när McDonalds efter intervjun veckan efter sa tyvärr, vi gick vidare, då kände jag att jag måste göra någonting. Och det var då jag såg att jag brinner mycket för de här ideella organisationerna, att samla dem, göra så här kurser och läger för dem. Och det var då jag öppnade mitt första ställe som gick jättedåligt första och andra året. Det är nu senaste två år det har gått bättre. Men
man ska ju misslyckas också på vägen.
Ja, det är det man säger. Livets prövningar bara, vad säger man? Livets prövningar är inte för att förkrossa dig utan för att förstärka dig. Så vi alla går igenom svåra stunder i livet. Men vi blir ju bara starka och kompletterar varandra. Men det här stället som jag har öppnat då, det här Made of Hope som jag kallar, även om de media kallar det för arbetsförmedling eller någonting sånt, det har skrivits ganska mycket om den för att det är tack vare resultatet. Och jag tror att
det är så dina, vad är det du gör?
Kan det
du,
jag kan... gör där i den här Made of Hope, det är att det började med att jag såg många arbetslösa, för jag själv var arbetslös. Och jag såg bara, jag fick möjligheten att göra något jag älskar, jag brinner för, så kan jag göra ett bra arbete. Då tänkte jag, men hur kan jag göra de här arbetslösa som också är drivna eller duktiga, bara de får möjlighet att göra något de brinner för. Så jag upp på Facebook, där också lite många följare, så ni som är arbetslösa, gärna hör av er. Jag samlade dem, hade ett möte med dem. Jag sa, vad är det du brinner för, vad är det du vill göra? Så fick jag höra. Efter några dagar samlade dem, då anställde jag 13 personer den veckan och gjorde ett affärsidé utifrån vad de brinner för. Det som Made of Hope går ut på. Så antingen att du blir
anställde dem?
Ja.
Hade du kapital?
Så det jag gjorde, det tack vare den jag blev senaste utmärkelse, den här årets sociala företagare som jag anställt 8 personer, jag tjänar jättebra pengar på det, det är att Robin Skarp var, han var arbetslös i 3 år. Och han sa, jag har ingen utbildning, han hade jättedålig självförtroende, men han sa, jag älskar att cykla. Han cyklar jättemycket, 6 kilometer varje dag. Och då fick en av mina företag, cykelgrossisten, då byggde vi en liten unik så här, reklamcykel kan man säga, med 2 meters reklamskilt bakom. Och jag känner så många företagare. Tog kontakt, ni vill synas, istället för busshållplatsen betala 40 000 för 6-7 stationer. Här kan alla se, alla som promenerar och bilister.
Men du satt ju fingret nu på någonting flera här har tangerat tidigare. Kontakter. Du har mycket kontakter. Ja. Hur har du lyckats få de kontakterna? Du har ju också, du kom ju också från ett annat land från början. Ja. Och är inte liksom född i det svenska etablissemanget, eller man ska säga. Men ändå har du lyckats skapa ett sånt kontaktnät. Hur har du gjort?
Ja, alltså i början var det jättetufft. I början, alltså det jag märkte när jag mitt företag började växa, att i slutändan så är det inte många som bryr sig om vilken utbildning eller hur mycket pengar du tjänar. Det handlar så mycket om vem känner du, vem känner dig. Och många dörrar öppnas då. Så jag började skicka många meddelanden via Facebook, Twitter, LinkedIn. Mycket. Jag skickade en gång till dig, du svarar inte då. Hur som helst. Så det var många skickade.
Jag svarade inte dem själv för att jag tänkte i framtiden ska jag ha med den här killen i programmet.
Nej, men det jag gjorde var att jag började googla olika personer från näringslivet, politiker, offentliga sektor, kändiskaper där för någonting. Och så skickade jag mejl till dem, bara ge mig möjlighet att träffas. Och så var det många som inte hade tid. Så var det en som gav mig möjlighet. Jag tog bild med henne. Det var Gunilla von Platen. Så jag skickade till någon annan. Jag bara fick träffa Gunilla. Så fick jag liknande. Och idag har jag absolut ett starkt nätverk som öppnar många dörrar för min del. Men hur som helst. Så den här lokalen då som jag gör. Att jag tror personligen att entreprenörskap är mycket aktuellt och behöver förstärkas. Så den här lokalen, att jag vill hjälpa ungdomarna att kunna bli företagare, entreprenörer. Så jag har även 3 personer som jag anser heltid som affärs, alltså rådgivare. Och den här lokalen vill jag gärna att det ska bli i andra städer. Ja.
Fantastiskt. Du vill ju, Carola, du viftar från Svenskt Näringsliv, Carola Netterlid. Jag förstår att du blir jätteentusiastisk när du hör Michel, va? Det blir vi alla.
Jätteimponerad. Och vi har använt Michel så som många andra i olika sammanhang för att beskriva hur en entreprenör kan ta sig fram oavsett bakgrund.
Och jag vill också trycka på det där vad det gäller entreprenörskap. Och Sofia var också inne på det här tidigare. Entreprenörskap för unga och entreprenörskap i skolan. Vi har något som heter Ung Företagsamhet. Att våga starta företag, att testa. Starta företag, att våga misslyckas på vägen. Och faktiskt testa på att driva företag under ett år i gymnasiet. Att vi får in det tidigt i skolans värld. Och där är kontaktskapandet också. För våra unga och hitta ut i arbetslivet.
Ja, vi är ju inne på lite bra grejer här.
Sigrun från Arbetsförmedlingen.
Samarbete är ju A och O, prestigelöshet. Jag menar, du och jag skulle kunna samarbeta jättemycket kring de ungdomarna du träffar och jag träffar. Brightful har jag träffat och de är helt underbara. Boost samarbetar vi jättemycket tillsammans med. Vi har Tegelhuset på Rosengård som vi samarbetar. Alltså vi måste samarbeta för att lösa den här gåtan. Och det är liksom inte bara till att jag ska sitta på min lilla kammare på Arbetsförmedlingen och tro att jag har löst. Vi har den tillsammans, det är det jag försökte säga innan.
Ja, men jag tänker också, det är ju väldigt, kan man kräva verkligen av alla människor att de ska vara så här exemplariskt och föredömligt, ni vet, ha den här framåtandan och också vara så här driftiga. Alla är ju inte skapta på det sättet. Ja?
Nej, exakt. Vi pratar om unga som om det vore en homogen grupp och det är det ju absolut inte. 16-24 år, det är rätt så brett spann också vi pratar om. Och jag tror vi måste hitta flexibla lösningar både på arbetsmarknaden och i skolan för våra unga. Vi behöver titta på länder där det fungerar och där det kan fungera sämre, där vi kan ta lärdom av vad vi kan göra bättre på vår arbetsmarknad och i politiken och i skolans värld.
Vad säger du om det här?
Ja, jag vill bara förtydliga att vi är ju också väldigt positiva, alla medlemmar och sånt, att nya entreprenörer och sånt, för så funkar i arbetsmarknaden nu. Speciellt inom industrisektorn och sånt så är det en väldigt stor förändring. Det kan finnas, man lägger ner ett stort företag och sen så måste man bygga upp nya. Och det har funkat så på många ställen också, att det kommer nya företag. Men det viktiga är att man har rättvisa villkor och man håller den här nivån på arbetstagare. Och alltså, utbildning, det är det som är det viktiga. Få folk och rätt folk. Precis som du sa, att det var viktigt att man hade folk som brann för det. Därför gäller det hög rätt utbildning.
Nej, det kan man inte kräva av alla. Jag tänkte man flyger lite från grunden, tycker jag, och börja från hur samhället ser ut och vi tycker det ska fungera. Och det tycker vi missar lite grann också, för att jag tror inte vi kommer lösa dessa problemen. Stefan Föster, Reformuniversitetet, kommit fram att de närmaste 20 åren tror man på en robotisering av 50% av vissa yrken. Det handlar om på 2,5 miljoner yrkesplatser i Sverige. Och det handlar om att bygga ett annat samhälle i grunden. Och det är deras basinkomst innan som ett alternativ. Och det ger ju också en flexibilitet för att man vågar starta ett nytt företag och liknande om man har en grundtrygghet. För folk kommer inte sluta jobba. För säger vi basinkomst där på 10 000, 11 000 i månaden, det lever du inte ett flott liv på. Så det kommer fortfarande finnas gott om incitament till att vilja jobba och tjäna mer.
Det är som Mattias Wallander från Anställningslösa i förening. Och vi har en kvinna här i publiken. Vad heter du?
Jag heter Britta Spenlén. Och jag tycker att vi har lite lösningar att se fram emot. Att Arbetsförmedlingen blir effektivare. Jag har ett exempel på, under 2 månader plockades jag mellan 19 namn. Jag känner en kille som fick en halv elektrikerutbildning. Ingen nytta med det. Men de invandrare som kommer hit är ju ofta väldigt företagsamma. Vi skulle vara mycket mer rädda om att hjälpa dem att först lära sig språket. Och sen kan man hamna i rätt åldersgrupp. Därför att man har, från början ligger man bakom i kunskap. Dessutom har vi goda exempel från England där invandrare alltid placeras på en praktisk arbetsplats. Lär sig språket och ett hantverk. Det tar längre tid i Sverige än många andra länder att från en uppfinning få ett patent i funktion. Ja. Och där behöver man också snabba på.
Vi ska inte halka ut ur vårt tema. Men du har ju också många poänger i detta. Att det tar i snitt 7 år för en flykting att få ett arbete i Sverige. Och det finns otaliga exempel och undersökningar som visar att det går betydligt snabbare i andra länder. Sanella, du viftade. Vad tänkte du på?
Det var någonting jag skulle vilja gå tillbaka till som du var inne på också. Många har pratat om att vi behöver få ungdomarna till att vidareutbilda sig.
Men som du sa, Alexandra, alla är vi olika. Vi kan inte kräva att alla ungdomar som är arbetslösa går in och börjar studera. Det går inte. Det är så många ungdomar som inte klarar av studierna, som har kämpat sig igenom gymnasietiden, även grundskoletiden. Då kan vi inte kräva att de ska sätta sig på ett universitet eller en högskola för att kämpa sig igenom för en kandidatexamen som de ändå inte kommer att klara så bra. Utan det är det som kommer att hända, att det kommer att slita ut sig helt och hållet. Sen ska vi ha ut dem på arbetsmarknaden och börja jobba med det de egentligen inte ville läsa. Det är inte hållbart.
Så utbildningen är inte heller lösningen. Jeanette, har du någon lösning, eller Carola?
Mm. Jag har väl ingen lösning, men om man tar en metafor. Om vi höjer skatt på alkohol så får vi färre att köpa alkohol, och så åker man till Danmark och köper svartsprit. Om vi höjer skatt på jobb så får vi färre som anställer och tar istället in svartjobb. Det är ingen bra lösning att höja skatt på arbete.
Och Carola Netterlid från Svenskt Näringsliv. En lösning. Jag skulle bara vilja höra lösningar här de sista minuterna vi har till vårt förfogande.
Bättre förutsättningar för jobbskaparna, det vill säga företagen. Det ska bli lättare att anställa. Det ska bli lättare och mindre riskfyllt att anställa. Och våga anställa det vi pratar om här idag. Unga, utan erfarenhet. Det ska tilläggas också att idag har vi internationellt sett en av de högsta ingångslönerna. Så vi pratar om en nivå som är relativt hög i förhållande till Europa och resten av världen. Mm.
Ja, och då ska vi se vår psykolog här, Jonas Tornell. Vad vill du säga? Jag skulle vilja ha en lösning på arbetslösheten i Sverige här avslutningsvis.
Jag skulle vilja framföra några hälsomässiga viktiga aspekter på den här enorma stress som jag vet att både ungdomar och vuxna arbetslösa utsätts för. Och vi hade ju en entreprenör och för detta munk. Förlåt, vad heter du?
Michel Issa heter han.
Ja, jag tycker det här är ju ett lysande exempel på det här positiva utanförskapet som jag pratade om innan. Att får man chans att stiga åt sidan lite så kan det komma någonting väldigt fint. Alltså man kan utveckla då en affärsidé. Mm. Man kan läka om man har stress och ohälsa. Och jag skulle vilja säga så här att jag har ju mest jobbat med chefer, men den här stressen som höga chefer utsätts för och den stress som arbetslösa vanliga människor utsätts för, det finns vissa likheter. Mm. När Arbetsförmedlingen styr för mycket och kontrollerar, ja, då är det negativt.
Just det. Då, en kort replik skulle jag vilja ha på detta. Varsågod.
Jag undrar bara, kan du definiera positiv utanförskap?
Det hinner vi faktiskt inte, för det har han redan gjort tidigare i P1-debatt. Det kan man höra. Är det någon som har en slut replik här innan vi måste avrunda? Varsågod, Ola.
Det är någonting som inte har samtalats om, det är att svensk arbetsmarknad har historiskt fungerat bäst när parterna på arbetsmarknaden har fått styra, det säger LO och Svenskt Näringsliv. Så jag skulle vilja se nya förhandlingar mellan LO och Svenskt Näringsliv.
Mm. Och här någonstans tar vår sändningstid slut. Robert, har du någon sista, något sista inlägg från någon lyssnare? Eller vi kanske inte hinner det, de skriver långa inlägg.
Snabbt, bemanningsföretag är ett problem. De tittar bara på CV. Lösning, gör arbetsprov. Det handlar inte bara om erfarenhet, utan man kan se kvaliteter man har istället. Mm.
Och eftersom vi är här i Malmö så kommer vi nu att avsluta med Behrang Miri som ska få bjuda på lite musik. Vi fortsätter såklart med den här debatten på webben, som ni kan lyssna, gå in på webben.